Jag har baserat
den här predikan ganska mycket på några bilder. Och eftersom ni inte kommer att kunna se de bilderna på grund,
så blir det en utmaning för mig att försöka förklara hur de här bilderna ser ut, som jag med stor omsorg och vedermöda har valt fram. Men ni kan få komma fram till mig efteråt om det är någon särskild bild som ni vill titta på.
Herre, tack för att vi ska få ha en tid av koncentration på dig där du faktiskt vill säga någonting. Och jag kan tycka att det jag kommer att säga nu är ganska obekvämt faktiskt. Men jag tror att du vill att jag ska säga det idag. Och därför ber jag särskilt här att låt oss få pröva allting som sägs och behålla det som är gott. Och det andra, det får du tvätta bort med några andra tankar. Amen. Jag tror vi gör så här, Kristoffer, att vi tar ner ljuset på de här två fresnellerna i alla fall, så får vi lite bättre möjlighet att se. Temat att leva som människa tillsammans med människor, det var faktiskt så att någon gång 1997 så började Sture Lindblad och jag att skriva på en bok tillsammans som ännu inte har getts ut. Men den började vi skriva när vi jobbade med en ledarskapsutbildning och fick träffa så många med olika människor. Och när man fick umgås med de människorna under ett helt år så fick man inse hur olika vi är. Vi tror ju att vi tänker och tycker lika, men det gör vi inte. Och tyvärr är det väl så att om man bara umgås med de som tycker och tänker lika, så får man än starkare intrycket av att alla andra tycker och tänker som jag. Och det är väl få grupper som genom historien har isolerat sig så mycket som människor som tillhör olika föreningar, sekter, församlingar och annat. Och vi är inget undantag. Vi har nästan under många år, hundranden, varit rädda för att umgås med andra människor, för att vi skulle vilseledas och tycka och tänka annat än den tro som vi själva har format mönstren och rutinerna kring. Är ni med på det? Att leva som människa tillsammans med människor. Jag har faktiskt brottats under några månader med Bibeln kring det här, vad Gud egentligen tänkte. Jag tycker det är svårt att förstå hur Gud i sin mångfald i skapelsen ger oss en strävan efter att som kristna leva i sån enfald. Och jag försöker förstå vad som är orsak och verkan. Och jag vet inte om jag har kommit fram riktigt i tankarna helt, men jag ska dela lite tankar som jag har idag i alla fall. Det första är ursprunget. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Johannes 1:1-4. Det där är fantastiska verser som innehåller så mycket djup. Så jag tycker för varje år jag har levt som kristen så går jag tillbaks till de här verserna, läser dem och får uppleva någonting nytt varje gång. Men tänk er tanken att kärleken fanns före allt skapat. Då förstår man att hela skapelsen är byggd på en tanke om kärlek. Och där har vi kanske misslyckats lite grann. När Gud hade skapat jorden så såg han på den och såg att det var gott. När han hade skapat livet på jorden så såg han att det var gott. Naturligtvis är skapelsberättelsen i någon form en bildlig beskrivning över en skapelse som vi nog aldrig kommer att kunna förstå. Det hisnar på alla plan när man förstår dimensioner och annat i skapelsen, både på mikro- och makrokosmos. Men det jag fascineras lite grann över här, det är att den jord som Gud skapade, den innehåller så enormt många olika temperaturzoner, växtzoner, klimatzoner. Det är faktiskt omöjligt att hitta en zon som inte finns på jorden som vi ändå klarar av att leva under. Och då måste ju Gud någonstans när han skapade jorden på det sättet har tänkt att vi ska få utveckla ganska olika former att leva på jorden. Annars skulle vi ha levt på en stepp allihop. Det hade ju varit enklaste. Gör halva jordklotet till en stepp och halva till vatten. Och så lever vi där under precis samma former och betingelser allihop. Då hade det varit lättare att hålla ihop Guds folk. Då hade det varit lättare att komma överens, kanske. Men nu har Gud skapat en flora i skapelsen, både av betingelser och förutsättningar som går långt över vad vi med vår mänskliga förmåga ens kan tänka ut. Och tittar man på skapelsen, nu börjar vi komma in på det där när det hade varit lite bättre att se de här bilderna. Längst upp till vänster här så ser man en liten kolibri eller vad det är, i en rosa sån här körsbärsträd är det inte, utan det är det här japanska som blommar så kraftigt, som någon vet vad det heter. Här nere är det en grön groda som har en massa signalfärger för att varna att här finns jag, ganska giftig. Här är en fisk med all sin prakt och där är en liten kattunge. Och jag vet inte om ni har provat att göra någonting i slöjden eller tälja eller någonting, men man får väl erkänna att det blir väl ungefär likadant varje gång. Det blir någonting som ser ut som en kniv och kanske kan användas som en kniv. Någon gång så lyckas man göra en namnskylt eller något annat. Men det är inte sån här jättestor variation på det. Och tittar man på teckningar som man har gjort, så de är väl ganska lika, ärligt talat. Det är ett litet hus, sen är det ett berg och så är det någon mås, för det kan man göra, och så en liten sol. Och så tycker man att det där är jättevackert och så säger man till sina barn att de är jätteduktiga. Och det är de ju. Men man kan väl säga att Gud lyckades lite bättre i sin flora av variation i alla fall. Det är faktiskt svårt att inte häpnas över hur mycket man förstår av Guds väsen när man ser skapelsen. Ser Guds väsen i den enorma mångfald av variation av form och färg. Men också se den humor Gud har när han skapar vissa djur. För det kan inte vara annat än en hel del skratt bakom formgivningen av vissa saker som vi ser. Och det tycker jag är ganska skönt. Och det ger en ganska skön bild över vem Gud faktiskt är. Och om man läser första Mosebok, så har jag ofta fokuserat på skapelsen och så hade jag tänkt konsekvenserna av syndafallet, att det skulle vara att mannen skulle bruka jorden i sitt anlete, svett eller möda, eller hur man översätter det. Kvinnan ska föda sina barn och så vidare. Men då tänker man att det här med arbete, det skulle vara ett straff ifrån Gud på något sätt då. Det är en konsekvens av syndafallet, men jag tror ingenting är mer fel. Jag tror arbete är en gåva från Gud, större än alla andra gåvor. För vad gjorde Gud? Jo, han planterade alla sorters träd. Han lät alla sorters djur och växter få växa upp. Och han satte människan att råda över hela skapelsen med uppmaningen att föröka er och uppfyll jorden. Alltså någonstans så visste ju god Gud när han skapade en prärie i västern. En risodling skapade han kanske inte, men han skapade i alla fall fält som kunde användas till risodling i Kina. En skog i Norrland och en öken eller sandstrand i Afrika. Att här skulle människorna uppfylla jorden, och här kommer de naturligtvis att formas utifrån inte minst de klimat som finns. Det kommer att skapa olika förutsättningar och det kommer att leda till en mångfald. Tittar man sen på, här önskar jag ännu mer att ni kunde få se de vackra människorna som jag har valt fram här nu då. Så är det en liten indianflicka längst upp till vänster. Det är en kinesisk flicka uppe till höger. En afrikansk flicka och en svensk flicka. Och då tänker man ju på det där röd och vit och gul och svart. Eller röd och gul och vit och svart. I vilken ordning det nu var. Alltså här har vi hela genuppsättningen med oss, förutsättningarna. Och det kan man biologiskt visa också, att två människor kan bära på genuppsättningar som skapar så vitt skilda personligheter eller former och färger. Och naturligtvis ville Gud det. Och tänker ni nu att ja, men det där var ju skapelsen, sen kom ju syndafallet och så börjar det om med Noa och hans söner, så är det exakt samma vers som kommer tillbaks. Föröka er, uppfyll jorden, upprepa Gud på nytt. Sprid ut er. Och det är klart att vi har formats, och under väldigt lång tid så har vi levt väldigt långt ifrån varandra på den här jorden av naturliga skäl, när vi har sådana geografiska avstånd. Så att de gånger man får del av hur en liten afrikansk flicka växer upp, det är när våra missionärer kommer hem. Eller möjligen då om vi har någon som har varit utsänd till Indien eller liknande. Och så har det hänt någonting nu den sista tiden. Och det är att helt plötsligt får vi del av alla kulturer på en och samma gång överallt på jorden. Och då blir vi jätteosäkra. För så här har vi ju inte varit vana att leva. För att vi har ju format vårt liv och tolkat Bibeln och trott att på det sätt som vi väljer att leva vårt kristna liv, det är det rätta och alla andra har fel. Vet ni förresten att vi svenskar, vi utgör 0,2% av världens befolkning. Men nästan alla anser att vi vet vad som är rätt och fel, vi svenskar. Åker runt på olika sätt och talar om för olika länder och folk hur de bör leva och hur de bör tänka. Det är lite så här eftertanke till ödmjukhet, tycker jag själv i alla fall. För att den flora som vi har odlat fram i vårt frireligiösa arv i vår del av världen, det ser ju inte riktigt ut så här. Det är ju inte riktigt den här färgglada floran. För att när de här vännerna, barnen växer upp, så blir de ju minst lika färgstarka och vackra som människor. Och jag kan ju som svensk fascineras när jag åker runt på jorden vilken färgprakt som möter en i olika kulturer och olika människor. Alltså oavsett om det är en indian, en indiska, en afrikanska eller en svenska. Nu ber jag om ursäkt för nästa bild, för den kan uppfattas lite provocerande. Men det är just för den är provocerande. För att hur ser då vi svenska kristna ut? Ja, googlar man på kristen och söker på bilder, då får man upp den här bilden. Det här är en kristen svensk tant. Och jag kan ju tycka liksom att, ja, alltså om Gud i sin mångfald i skapelsen har gett oss så många sätt att uttrycka oss, så är det ju lite fattigt att vi ser likadana ut allihop. För det gör vi faktiskt, mer eller mindre. Och nu är det faktiskt så att den här kvinnan här som ni ser, det är samma tjej som ni ser längst ner till vänster, tror det eller ej. För det, hon har, ni har säkert hört henne flera, det är en sån här som brukar göra parodier på kristna och pratar på såna här konferenser och annat. På lite stå upp, Annika tror jag hon heter, några av er känner henne säkert. Men vi likformas ju som kristna så oerhört, så till den grad. Så när vi bara umgås med de som tycker och tänker likadant, kommer ifrån samma bakgrund och samma kultur, så blir det en självklarhet för oss att det är så man ska tycka och tänka. Om man inte har större variationer och skillnader att fundera på, ja, då skapar vi frågor som är långt viktigare än vad de egentligen är. Vi växer upp med olika värderingar. Och värderingar, de formas av vår uppväxt, av vår skolgång, av det vi möter i livet, av den kultur vi har runt omkring oss, de intryck vi har och så vidare. Och naturligt för nästan alla människor, det är att man vill påverka andra runt omkring på något sätt. Och sig själv. Men man gör det i olika stadier i livet. När man är ung, då vill man förändra världen. Då vill man åka runt och revolutionera och göra revolt. Och man vill förändra allting som man tycker är fel. Sen växer man upp. Man blir ödmjukare inför livet. Man ser att allting inte är så svart och vitt. Och då brukar man vara ganska fokuserad på att försöka förändra sig själv. Försöka se hur kan jag ändra på de här sakerna hos mig som jag inte tycker om. Hur kan jag ta del av allt som andra verkar ha insett och inte jag. Och det är den jobbigaste resan i livet för väldigt många av oss. Den kräver att vi hela tiden lever ajour med de förändringar som sker runt omkring oss. Att vi tar in intryck. Att vi förhåller oss till ny teknik. Nya sociala beteenden. Det som är politiskt korrekt i det offentliga rummet. Och så vidare och så vidare. Men det är en ganska jobbig resa det här. Med att forma sig själv. Och som kristen är ju en oerhörd fördel i det läget. Precis som Inger sjöng och som Margareta läste från början. Att få känna att i Guds ögon duger vi sådana som vi är. Ni har säkert lyssnat på Nyhem på radion. Jag vet att Ulla har gjort det. Hon har suttit hela dygnet runt, tror jag. Nästan varit med på Nyhemskonferensen. Där pratade de igår kväll på ett ungdomsmöte om en amerikan. Som hade fått en gåva av sin far. Han hade nämligen fått ett namn som hans pappa hade gett honom. Som innebar att han döptes till namnet Good Enough. Du duger, Good Enough. Och att få gå runt och presentera sig för människor. Och säga att who are you? I'm good enough. Jag är jag och jag duger. Gud älskar mig som jag är. Det är ganska häftigt. Och det roliga var att den människan, jag vet inte om det berodde på det, men det skulle kunna göra det. Han lyckades ganska bra mänskligt sett med mycket av det han företog sig. Så att han fick ta emot en medalj av presidenten i USA för sina insatser. Och kanske är det så att om man hela tiden lever med känslan att jag är tillräckligt bra, då kan vi också utföra stordåd tillsammans med Gud. För att då är vi bara ett verktyg och inser att det är han som jobbar genom oss. Sen kommer man upp någon gång i livet, förr eller senare gör vi det allihop, när det blir för jobbigt att ta in sig alla nya intryck och impulser. Och då orkar man helt enkelt inte hänga med i alla nya trender och nycker. Och då drar man sig tillbaks till de värderingar man hade tidigare i livet. Det är inte så att man behåller de värderingar man hade när man var 65, om det är då man slutar ta in sig nya intryck, utan man kryper tillbaks till sina grundvärderingar. Och där kan man biologiskt följa i skapelsen också, att fåglarna till exempel, de älskar de fågelläten hos det motsatta könet bäst i den ålder när de upptäckte sin första kärlek vid den första parningen. Testar man dem senare i livet så kan de tycka all möjlig fågelsång är vacker. Men ingen fågelsång är så vacker som den de hörde när de var i den åldern att de skulle para sig första gången. Likadant kan man kemiskt testa dofter. Att de parfymer som man testar och tycker om för längre fram i livet kan aldrig konkurrera med den parfym man hade när man var... Ja, dofter är någonstans vid 28 år och musikläten är någonstans vid 26 piken, om jag kommer ihåg forskningen rätt. Och det är ganska intressant, för att det kan vara nedlagt i skapelsen för att man ska hålla en trohet. Och man ska hålla sig till den fågel som sjunger på det sätt som man lärde sig att älska. Det kan finnas en biologisk funktion i det. Men det är också en förklaring till varför vi har så svårt och släppa den här musiken som vi tyckte var så bra när vi var unga. Jag spelade in ett radioprogram här i veckan och jag tycker väl själv att jag fortfarande försöker hänga med i lite housemusik och annat. Men när jag valde musik så valde jag den musik som jag älskade när jag var i 25-30 års åldern. Det bara blev så, för det är den som ändå ligger mig närmast om hjärtat. Och så fungerar vi. En bra bild och illustrera det här, det tycker jag är av vårt beteende, som ett flöte som ligger och guppar. Och så har vi olika värderingar som ett bojsänke. Och beroende på hur flexibla vi väljer att vara mot alla intryck vi tar, så kan den här kedjan däremellan vara mer eller mindre sträckt. Och är det så att vi inte tillåter oss att ruskas om och ifrågasätta våra värderingar, så kommer det här bojsänket inte att lyftas upp, utan det kommer att gräva sig längre och längre och längre ner. Och ju längre det grävs ner, desto mer sträckt blir kedjan, våra attityder till det vi ser runt omkring, och desto fastare blir våra beteenden, och till slut har vi så mycket energi som går åt till att försvara våra egna beteenden att vi helt enkelt inte orkar ta till oss andras sätt att tänka, uttrycka sig och vara. Och då tror vi svenskar att vi är någon form av norm här. Vi är ju landet lagom med mellanmjölken. Men faktum är att om man, det finns någon World Value Society eller vad den heter, någon studie som målar upp olika värderingar hos olika folkgrupper och kulturer. Och här har vi afrikanska länder, här har vi latinamerikanska, här har vi engelsktalande, katolska, konfusiska, Kina och så vidare. Och så har vi protestantiska Europa med Tyskland, och längst upp extrem höger i kanten här, där har vi Sverige. Och vad det här diagrammet visar, det är då hur egofokuserade vi är, hur självuttryckande vi är och hur sekulariserade vi är. Och Sverige är alltså i det här, när man jämför 61 av de största olika kulturerna och länderna, världens näst mest sekulariserade folkslag. Vi är dessutom det överlägset, vi är det mest självuttryckande och vi är mest fokuserade på oss själva av alla andra. Vi utgår ifrån oss själva som norm. När vi möter folk så utgår vi från oss och värderar den vi möter utifrån hur jag har valt att tolka vad som är rätt och fel, sant och riktigt. Och så kritiserar vi högt eller bara tänker tyst om hur mycket fel olika andra människor har i förhållande till hur jag tycker och tänker. Och det här kan vara ganska bra för oss nu när vi lever i en tid när världen blir mindre och mindre, när vi kommer vara närmare och närmare som folkslag och integreras mer och mer, att vi svenskar är så extrema som vi är. Det är någonting att ha med i bakhuvudet, tycker jag. För det kommer en reaktion på det här också. Och det är de yngre, det är 90-talisterna som kommer nu. 80-talisterna är ganska självupptagna, men 90-talisterna, där händer det någonting. Det går naturligtvis inte från en dag till en annan. Men 62% tycker att samhället har blivit alldeles för individualistiskt, och 71% tycker att vi tar för kortsiktiga beslut. Och frågar man de här gruppen vad som betyder någonting i livet, så är inte självuppfyllandet högst på Maslows behovspyramid längre, utan det är att vara en god förälder, att hålla ihop en familj under många år. Och mångfald är en självklarhet. Och det här gör det ju svårare att diskutera saker som bara knyter an till någon kritik av mångfaldsbegreppet i något sammanhang. För att det är en norm som är en sån självklarhet så att man överhuvudtaget inte ifrågasätter den. Det är jättesvårt för många i vårt samhälle att förstå vad som händer när vi möts av ett möte med så många nya kulturer som kommer oss närmare in på livet än vad vi har varit van vid. Det kan vara att det är andra dofter i en trappuppgång, det kan vara att man har andra rutiner i en tvättstuga, det kan vara att man helt enkelt möter människor som man har svårt att förstå hur de uttrycker sig eller väljer att tolka eller leva. Och då ska vi veta att Om vi tittar på vad som har hänt nu från 97 till 2010 så visar det här andelen invandrare i de svenska kommunerna. Och det ni ser här på bilden det är att de allra flesta kommuner har gått ifrån 5 till 10-15 procent. Men det finns det de som är upp på 25 procent här också i storstad, vissa kranskommuner till storstadsregioner. Och tittar vi på vad vi kommer att få vara med för resa de närmaste åren här nu då, så ser vi på den högra bilden och ser ni att det är en helt annan karta. Alltså den som forskar på folk, jag vet inte vad det heter, sån här folktradition, det heter någonting. Ja, strunt samma. Nationalantropologi heter det så. Säger ju att det svenska kommer att tyna bort allt mer. För vi kommer att blandas med så många kulturer. Och det kan någon uppfatta skrämmande och en annan kan uppfatta som att det är berikande. Och väljer man att tycka att det vi 0,2% av jordens befolkning har valt att tala om är rätt, då blir det berikande att ta del av alla de här kulturella beteendena. Men väljer man att se det som skrämmande, där man inte förstår allt som är nytt, då blir det tufft. Då tror jag bara att vi har sett början av en del konflikter. För som ni ser så kommer ganska många kommuner att ligga uppåt 50% invandrare fram till år 2050. Det är en förändring av det här landet. Och varför säger jag det här då? Jo, alltså vad fokuserar vi på som kristna? Här ska det finnas en triangel. För att centrum, kärnan i tron, det är Jesus. Jag frågade Lennart igår när vi sa, vad ska du predika? Vad ska jag predika om, Lennart? Och han sa bara, predika bara om Jesus, det enda som betyder någonting. Och det är sant, det är bara det som betyder någonting på det sättet att utan den kärnan, utan Jesus, så spelar det andra ingen roll. Men kärnan i tron, Jesus uttryckt genom kärlek, Jesu död och uppståndelse på korset, kärleksbuden att älska Herren din Gud och din nästa som dig själv. Alltså det är centrum för allt. Det får före hela skapelsen, det var hela Guds plan, det är det som är lösningen för dig och mig och för hela vår värld. Och ändå tycker jag att vi ägnar så lite kraft åt att lära oss att uttrycka vår kärlek i tillbedjan och lovsång till Gud, skaparen själv. Trots att det är kärnan för allting. Det är det som är grunden för hela skapelsen. Att vi ska tillbe Gud. Och att vi ska leva i kärlek. I vår del av kristenheten så har vi faktiskt inga sakramenten, även om man ofta säger det, utan inom den baptistiska rörelsen och pingströrelsen så har vi ersatt ordet sakramenten med olika förrättningar. Och de enda förrättningar som finns kvar för oss det är dopet och nattvarden. Men sen vet ni att det finns konfirmationen, prästvigseln, bikten, sista smörjelsen och vad är det mer? Vad sa du? Det är någon till. Men vi har ju olika sakramenten då som på något sätt knyter an till kärnan i tron, därför att vi ska genom våra heliga handlingar lättare uppleva kärnan. Det finns ju en anledning till att vi firar nattvard, till att vi har dopet. Det är inte bara symboliska ritualer, utan det hjälper oss att förstå kärnan i det. Men förutom det så är det mesta kultur och tradition av vad vi gör. Att vi sitter framåtvända i kyrkan och inte sitter mot varandra. Att det är en präst eller en pastor eller en lekman som predikar och inte ett samtal. Allt det här, det är ju kulturella påfund av människor under olika århundraden som har format vårt sätt att leva. Och tyvärr så tycker jag vi ägnar så enormt mycket energi åt att diskutera seder och bruk och former och sånt som i perspektivet inte betyder någonting. Det är mänskligt att hitta olika former och det är bekvämt att komma överens om att en gudstjänst börjar klockan 10 eller 11. Och det är bekvämt att administrera verksamheten så att det är någon som låser upp och någon som tar ansvar för att servera kaffe. Men det har inget som helst berättigande ur ett andligt perspektiv om vi inte har fokus på Jesus. Och glömmer vi bort att uttrycka kärleken så kan det bli väldigt hårt när vi diskuterar seder och bruk. Men har vi kärleken i centrum, då klarar vi också av att hantera olika seder och bruk. Saker och ting förändras och det är inte alltid lätt när man har varit med länge. Jag börjar komma upp i den åldern att jag tycker att jag gång på gång kommer på mig själv och tycker att det var bättre förr. Men det var det ärligt talat inte, för att det jag egentligen säger när jag säger att det var bättre förr, det är att jag var bättre förr. Jag tyckte att jag hade lättare att hantera någonting förr. Jag hade lättare att förstå, jag hade lättare att uttrycka mig på det sätt som man gjorde då. Jag hade lärt mig, även om innehållet är densamma, så förändras, anpassas formerna. Och mjölk levereras inte längre på mjölkpallar av olika anledningar, bland annat därför att mjölken ganska lätt blir sur. Men det kan vara svårt ändå. Det kan vara ganska svårt faktiskt att öppna en del mjölkförpackningar, kan jag tycka själv. Men sista bilden här, den vill bara säga det att låt oss acceptera det att världen förändras. Den förändras av tidens gång. Den förändras av vårt eget åldrande, där vi går från att försöka förändra världen oss själva till att påverka de som är runt omkring oss. Men den påverkas kanske än mer framöver av alla kulturer vi möter. Och om vi inte har klart för oss själva där vad som är kärnan i vår kristna tro, så kan det bli ganska, ganska konfliktfyllt för många av oss. Och det är det som är min hälsning och budskap till idag. Kommer ni inte ihåg någonting annat, så kom ihåg det. Ha blicken fäst på Jesus. Jesus dog och uppstod för dig. Han lever idag och vi får leva tillsammans med honom. Vi har fått en helig ande för att känna in vad som är rätt och fel. Och vi har ett oerhört fascinerande liv som Gud har tänkt för oss. Och jag tror tyvärr att vi har lurat oss själva genom att stänga in oss i allt för stereotypa former för hur en kristen är och bör vara. När Gud har tänkt en flora av personligheter, varför anstränga sig så mycket för att passa in när vi är skapta för att sticka ut, var det någon som sa. Ta det här, pröva det och behåll det goda. Men med en bön om att Jesu kärlek ska förråda i oss, så kommer vi att få nå många fler. För att är det någon grupp människor vi har framför oss, så är det de socialt utsatta, det är ensamma människor, men det är också flyktingar och människor som kommer ifrån olika kulturer. Och min bön är att vi ska lära oss att älska dem och ta hand om dem och få berikas själva. För på samma sätt som vi upplevde som var nere i Nairobi, att vi tyckte att vi åkte dit för att ge någonting, men alla kände att vi fick mycket mer kärlek än vad vi kunde ge, så är det också när vi bryr oss om vår nästa. Även om han eller hon inte ser ut precis som vi gör och är van att bete sig på exakt samma sätt. Amen. Herre, tack för att du som har skapat oss, du vet vad som är rätt för oss. Tack för att du har en plan för oss som människor, men också som församling. Jag tror att vi i den här kommunen, som precis som i många andra kommuner, Herre, får en enorm möjlighet att möta människor som kanske har en annan bakgrund, en annan hudfärg, en annan kultur, ett annat sätt att uttrycka sig, ett annat sätt att tänka också. Och jag ber dig, Herre, att det här ska få öppna upp våra hjärtan för hur stor du är. Säg att de människor som du har skapat till din avbild visar på din storhet. Hjälp oss, Herre, att ha blicken fäst på dig. Hålla fast vid kärnan. Inte kompromissa med ordet. Inte kompromissa med bönen. Hålla fast, Herre, med tron, Herre, på att du, Jesus, är enda vägen till Gud. Och att du har dött och uppstått just för oss. Men hjälp oss, Herre, att släppa alla detaljer runt omkring som bara är mänskliga påfund. Amen.